Hej och välkomna till avsnitt 1129 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Västvärlden befinner sig i en djup kris där småaktigheter skymmer helhetstänkande och där politiker står lamslagna. Här reflekterar jag över situationen tillsammans med författaren och samhällsdebattören Katarina Janouch. Varmt välkomna. Katarina Janouch, välkommen.
Tack så mycket, Ronny. Tack.
Man kan väl säga att det är kaos i världen, minst sagt. Alltså, vi har i USA de här Black Lives Matter och de här rörelserna som slår sönder saker och protesterar vilt och river statyer. Och ja, det är inte lika allvarligt i Europa, men de här rörelserna finns här också. Krav på att man ska krascha statyer och krav på att man får inte säga olika saker. Och ja, nu senast så har vi den här tweeten av Alexander Bard, där han twittrade någonting om att han tyckte att svarta borde skaffa jobb och liksom sluta betrakta sig själva som offer. Och jag tror han syftade på de svarta i USA, men jag vet inte. Men alltså, vi har en debatt om allt möjligt nu och det känns som att det är kaos. Håller du med om det?
Ja, jag håller med om att det är kaos och det här är ju lite konsekvensen av den samhällsutveckling vi har haft de senaste åren med stora migrationsströmmar, med försvagning av nationalstaterna, med fega politiskt korrekta politiker som inte vågar ta ansvar, med brist på ledarskap faktiskt, samtidigt globalismen, stora intressen, personer som till exempel George Soros inom EU som då försvagar också staters suveränitet och där man centraliserar väldigt mycket av makten till människor som egentligen inte har så mycket förankring i de enskilda länderna. Och USA har ju också, precis som Västeuropa, man kan väl säga så här att vi kan ju koncentrera oss då på Västeuropa och USA som är västvärlden, då den fria världen, för resten av världen har också sina problem, till exempel migrantströmmarna till USA som också beror på kriminalitet i till exempel Centralamerika och sådär. Men vi kan inte ta allting, vi kan inte ta Kina och, alltså, i och för sig allt hänger ju ihop, men då måste vi snacka förmodligen i 24 timmar, så att det tror inte jag någon orkar lyssna på, eller hur?
Nej.
Så att vi koncentrerar oss på västvärlden, och här ända sedan Trump blev president kan man ju säga så har ju den här konflikten fördjupats och polariseringen har ökat, där då de vänsterliberala som vi har döpt dem till står mot de konservativa, högern, de faktiskt fria världens försvarare. För jag ser det som en kamp mellan förtryck och frihet egentligen. Om man kokar ner det till vad det handlar om. Det handlar väldigt mycket om krafter som inte är intresserade av att människor ska få leva i frihet och demokrati faktiskt. Ordet som de själva använder är ju egentligen precis som i Orwells böcker eller i Orwells 1984, ett tvärtom språk. När man talar om demokrati så menar de här vänsterliberala krafterna egentligen ökad kontroll, individuell ofrihet, statens bestämmande över individen, en, vad ska man säga, byråkratisering av samhället där staten har jättemycket insyn och där hela tiden individens egen initiativförmåga stryps så att man blir en lydig medborgare i statens tjänst. Så att till liksom, i grund och botten handlar det om det. Nu pratas det mycket om de här Black Lives Matter-konflikterna, om vi hoppar till det. Att det handlar väldigt mycket om att det är valår i år i USA och att det handlar mycket om att destabilisera samhället så att man ska kunna träda in och de krafter som då vill ta makten och att man på något sätt ska omöjliggöra för Trump att vinna presidentvalet en andra omgång. Men det har slagit tillbaka lite grann. Det har ju blivit en backlash därför att istället så har ju de här Black Lives Matter-kravallerna med vandalisering och våld, aggressioner, förstörelse av samhället. Där också många svarta människor mist livet faktiskt. Bland annat den pensionerade polisen David Dorn som var 77 år och försökte skydda en butik från att bli plundrad. Han blev skjuten till döds. En samhällsmedborgare som hade gjort gott hela sitt liv och som ingen pratar om. Jag vill bara säga det. Så att de här Black Lives Matter-rörelsen har istället gjort att stödet för Trump verkar ha ökat faktiskt. Ja. Därför att det här är en rörelse som också bygger på en lögn. Den bygger ju på en myt som sprids av de som faktiskt vill underkuva och ha en uppdelning uppdelning efter hudfärg, en identitetspolitik som jag betraktar som väldigt skadlig och farlig.
Men alltså, jag tycker att det är intressant alltså, om vi tar ett större helhetsgrepp på det här. För jag menar, om vi tittar på västvärlden, bland världens civilisationer och i historien så är det bara en civilisation i hela världshistorien. Alltså vi kan backa tusentals år där man har stått upp för två saker. Individuell frihet, individuellt människovärde började med. Inte frihet utan individuellt människovärde. Och det var ju den kristna civilisationen. Att du har ett unikt människovärde för att du är skapad av Gud som en unik person. Du är inte del av det kollektiva, du är inte en kugg i ett stort hjul och ditt värde är oberoende av din samhällsfunktion. Utan du har ett unikt värde. Och sen utvecklades det inom västerländsk kultur och Europa då, i synnerhet till individuell frihet också. Det fanns ju inte alltid i västvärldens historia. Det individuella värdet fanns men inte friheten. Men det kom senare. Och det är egentligen från västvärlden den här kulturen har kommit som sen har spritt sig över hela jorden. Alltså att vi tror på demokrati och individuellt människovärde och mänskliga rättigheter. Det är också en produkt av det här. Och jag menar, nu har vi de här rörelserna som åker omkring och de slår sönder statyer. Jag såg att det var en staty av Christopher Columbus, han som upptäckte Amerika då på 1400-talet som de förstörde någonstans i USA, jag minns inte staden nu, här i Sverige, här i Sverige till och med så var det en vänsteraktivist som tyckte att vi ska riva statyer av Carl von Linné och jag menar, det här är ju verkligen, det är ju oerhört, dels är det en historielöshet därför att historien är komplex och dels är det också så här att om man gör det, om man river liksom alla sina egna fundament ungefär, vad har man då att tro på? Då finns det ingenting utan då öppnas portarna på vid gavel för de här icke-västerländska totalitära ideologierna. Vissa har ju uppkommit i väst också såklart, men de här totalitära ideologierna som verkligen vill bryta ner och som absolut inte tror på individuell frihet och sådana saker. Så jag menar, det som du säger, alltså de pratar om demokrati, det är det de vill ha, men konsekvensen om det här fortlöpa, det kommer ju bli motsatsen.
Ja, precis så är det ju. Jag ska bara backa tillbaka till det här med kristendomen. Kristendomen har ju då absolut varit en värdegrunds eller en utgångspunkt för den här liksom frihetliga värdegrunden. Men sen har ju kristendomen fått reformeras, för kristendomen i sig var ju inte så otroligt liberal, utan det har ju varit en ganska förtryckande religion och värdegrund också. Men den har ju fått anpassa sig.
Där kan vi diskutera. Jag tror att du har en socialdemokratisk historisk syn på kristendomen, men vi kan ta den diskussionen en annan gång.
Den kan vi ta en annan gång. Nej, men jag ser ju kristna. Det finns ju många, alltså kristendomen är inte heller så enhetlig, så det finns ju många grenar i den kan man väl säga också. Men generellt, jag är ju då inte en troende person, utan jag tror ju på det sekulära och bildade samhället där man får välja sin tro, men där tron också är en privat sak. Mm. Vad man då inte ser riktigt i den här galenskapen som just nu pågår är att det faktiskt är en otroligt förtryckande totalitär rörelse. Och det som är intressant är att det är väldigt många unga kvinnor, så kallade people of color som de kallar sig själva, unga svarta, arabiska, utländska kvinnor som är kanske första generationens invandrare nu som är födda här men av utländska föräldrar, eller andra generationen för den delen, eller helt nyanlända, som skriker väldigt högt för en rörelse som i grund och botten också bygger väldigt mycket på kvinnoförtryck. Det är ju en väldigt patriarkal rörelse där männen bestämmer över kvinnorna. Jag vet inte om de här tjejerna inte är medvetna om vad de håller på med. Därför att det här som många gånger också har utgångspunkt i faktiskt islam, kvinnor med slöjor, är det de som engagerar sig i detta. Det här är ju tjejer som faktiskt är utsatta för ett strukturellt förtryck som är mycket, mycket allvarligare än det strukturella inbillade förtrycket som de pratar om. Jag säger inte att samhället är problemfritt. Jag skulle verkligen vilja nyansera det här, för också i sådana här massrörelser så blir det väldigt svart eller vitt, vilket är lite lustigt att använda det uttrycket. Men det blir väldigt onyanserat, för att om man inte är med Black Lives Matter, då är man fullblodsrasist. Man hatar svarta. Man vill inte att de ska ha rättigheter i samhället. Alltså det är formuleringen. Mm. Det är liksom den anklagelsen man får om man säger att nej, men jag sympatiserar inte med den här rörelsen. Men då är det så här, vadå, tycker inte du att det ska vara rättvist för människor? Så här, jo, det tycker jag, men jag tycker inte att den här rörelsen är sund. Jag tycker att man kan arbeta för de här sakerna utan att slå sönder butiker och utan att hetsa om våld, utan att vara aggressiv. Jag tycker inte att Sverige dras med den här strukturella problematiken på det sättet som kanske finns på sina håll i USA. Jag säger inte att inte en människa kanske diskrimineras på grund av sin hudfärg eller sitt namn eller vad det nu är. Men jag skulle vilja säga att många av de här personerna själva bidrar till det här förtrycket, för de är så pass hudfärgsfixerade att de skapar liksom ett narrativ av att de är förtryckta. För att de har ju också någon sån dröm, de har en lite romantisk dröm om om en nostalgisk dröm om att gå tillbaka till det som var när problemen faktiskt var lite enklare. Ja, men till exempel Rosa Parks och bussen. Och det skulle vara lite grann så här, okej, jag är svart, jag har inga rättigheter och nu ska jag kämpa för dem och nu får jag tillbaka dem. Det ser liksom inte ut så längre i samhället. Och, men nyanser är ju inte totalitära rörelsers vänner. Man vill ju inte se en komplex världsbild. Man vill ju förenkla det hela. Man vill ju vara, om du ska använda ordet populistiskt, man vill ju vara väldigt förenklad och väldigt aggressiv. Och vad svenska människor inte heller inser skulle jag vilja säga, och jag vill verkligen inskärpa det här, för jag tycker de här sakerna som vi pratar om nu här, det är väldigt sällan de kommer fram i medierna och framförallt inte i mainstream-medierna. Vad svenska människor inte förstår är att den här invandrade mångkulturen skapar en annan slags relation människor emellan. För den är väldigt aggressiv. Där svensken är konflikträdd och inte vågar säga vad den tycker och är ängslig och hukar. Och när någon säger bus och liksom backar svensken och blir lite så här, oj, 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 nu blev det bråkigt och obehagligt. De här tjejerna och killarna som är unga och arga nu, de är inte rädda för ett dugg. De är inte ett dugg oroliga. De går på. De är beredda att slå sönder, sätta eld på allting, bränna bilar, våldta tjejer, döda gamlingar, stena husdjur. De är liksom, de har så mycket kraft. Och den här kraften, när samhället säger ja till den och släpper loss den, så nu TV4 som följs i föga för den här typen av påtryckningar från vänsterextrema och från hela den här rörelsen. Ja, men då har man verkligen satt sig själv i en extremt besvärlig situation. För då har man visat att man är inte stark att stå emot.
Nej.
Den här typen av destruktiv kraft, och det visar också politikerna.
Ja, ja men verkligen, om vi kommer in på politikerna och på myndigheterna då, för att jag håller helt med er, alltså de här rörelserna, vi har ju dels Black Lives Matter i USA, sen har vi liksom den här invandrade mentaliteten från Mellanöstern som är väldigt aggressiva i Sverige, för med det som du säger, alltså svenskar är konflikträdda och historiskt, jag menar, nu kanske det har förändrats lite grann, men för historiskt så var ju vi även rädda för poliser och myndigheter, oj, 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 man får inte köra för fort, och tänk om polisen kommer, alltså den attityden, eller den mentaliteten saknas ju helt i de här invandrarmiljöerna. Och jag såg nu på, det var någon video där unga Black Lives Matter i Stockholm, de protesterar mot polisen och så är det en massa tjejer som står och ropar knulla, knulla dem, och så ropar man på, liksom pekar man på poliserna där bredvid liksom. Och jag menar, det här är ju ingenting som svenskar gjorde för 30 år sedan liksom. Man stod inte och skrek så
åt polisen. Nej, men poliserna låter dem bara hållas. Om jag var polis, nu är ju polisen också väldigt bakbunden av sin organisation, vilket är väldigt tragiskt, för den organisationen måste verkligen liksom komma in i matchen, för annars så har vi snart ingen polis. Snart har vi defunded polisen, precis som de vill göra i Minneapolis, att man vill avskaffa polisen helt och ersätta med någon slags bullbakande socialarbetare. Jag säger bara lycka till. Men där står, man ser den här videoklippet, för jag har också sett det, och det är ju verkligen, verkligen bedrövligt. Då ser man liksom, det står ett par poliser så här och så här tittar på helt lama liksom. Ursäkta, jag skulle aldrig låta de här människorna överhuvudtaget ta ton. Jag skulle bunta ihop dem, stoppa in dem i en buss, köra ut dem liksom.
Jag vet inte om jag tycker det. Alltså, de får säga vad de vill såklart så länge de inte använder våld. Men hela poängen är alltså att polisen är ändå, det bästa exemplet är ju det här som hände på Sergels torg då, när det var en kvinnlig polis som Black Lives Matter höll sin demonstration och hon knäböjde, gjorde den här gesten när man böjer sig ner för att visa underdånighet, och sen höll hon upp några skyltar om att, jag minns inte vad det stod där, men i alla fall, hon gav med sig, alltså hon som polis som har uppgiften att upprätthålla lag och ordning, hon ställde sig på demonstranternas sida. Och jag menar, där har vi verkligen, det sammanfattar problemet med svensk poliskår.
Nej men hon underkuvade sig. Jag håller inte med om att de ska få säga vad de tycker, för att skrika knulla Aina är inte liksom någon slags demokratisk åsiktsbildning som ska vara fri, utan det finns ju någonting som heter förargelseväckande beteende, och att stå på allmän plats och skräna knulla Aina med plakat och bete sig hotfullt, jag anser inte att det ska vara någonting som ingår i någon slags rättighet. För vad är här näst då? Vad ska man skrika? Döda alla judar eller våldta alla tjejer? Jag menar, man kan ju, varför ska man liksom knulla in? Dels så är det ju liksom, man uppmanar indirekt till ett övergrepp mot polisen, och ska staten ha ett våldsmonopol så måste man stävja den här typen av uttryck. För att ord är ju också viktiga. Vilka ord man använder, retoriken, hela den här liksom aggressiva framtoningen, jag tycker inte att det är lämpligt. Och det här visar också normupplösningen i samhället. Jag menar, tänk dig själv, för 50 år sedan skulle det stå ett gäng liksom och skräna våldta konstaplarna liksom, tror du att de skulle få stå och hålla smitt på något torg i Sverige? Det tror inte jag. De skulle bli inbjudade som galningar.
Ja, jag skulle snarare säga så här, jag tycker att man ska rätt att säga så. Jag är väldigt inspirerad av USAs första konstitutionstillägg som garanterar total yttrandefrihet. Men däremot skulle jag säga så här att toleransen för de här, det de gör, den är ju väldigt, alltså, man har väldigt stor tolerans för att de gör såna här saker. Medan toleransen mot kanske andra som individualister, svenskar och som skriver saker på internet, jag menar, där är man ju otroligt aggressiv. Delar du fel inlägg på Facebook, twittrar du någonting konstigt som Alexander Bard, då betraktas det som värre än sån här skränande på liksom, ja, gator och torg. Och det ser jag som ett problem. Men däremot tycker jag att de ska säga vad de vill. Men just den här dubbelstandarden, det tycker jag är mer problematiskt.
Nej, men den är ju helt förfärlig, därför att vi har ju fått ett samhälle som är totalitärt och som är en åsiktsdiktatur. Och det visar ju då, om vi går in på Alexander Bard, så visar vi ju det att...
Nu, ja, men kan, berätta, vad gjorde han? Om du sammanfattar först, vad hände? Berätta historien om Alexander Bard.
Ja, jag ska berätta historien om Alexander Bard. Alexander Bard är ju en otroligt liberal och frispråkig person och... han är absolut inte på något vis rasist. Men jag tror att han ruttnade på hela det här offernarrativet som Black Lives Matter har. Där man utmålar liksom den svarta communityn som ständigt i underläge. Och som faktiskt inte är en korrekt bild. För det finns ju faktiskt svarta själva som säger, och ganska framstående personer som säger att det här narrativet är ju en slags... ett falsario, att det här stämmer ju inte. Och då skrev han igår på Twitter, där han har väldigt många följare, uppåt 100 000 i alla fall. Då skrev han så här: if black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare. Stop lying, get out of prison, and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters, utropstecken. Och den här tweeten har då skapat enorma... den har polariserat, kan man säga, precis som många starka åsikter. Den publicerades klockan 10 igår, nästan 24 timmar sedan. Den har fått 1777 retweets, eller ja, nej, nu snarare 2000. Mm. Och... över 5 000 gilla-markeringar, som fått flera tusen kommentarer. Och det här har ju då varit som ett rött skynke för den här Black Lives Matter-rörelsen. De har blivit jättearga för att de menar på att Alexander Bard menar att de har tolkat det som att han drar alla svarta människor över en kam och menar på att ingen av dem arbetar, vilket är en väldigt illvillig tolkning. För vad han säger, han tror inte alls orimligt, utan han adresserar ju det faktum att 6% av USA består av svarta män, men de i sin tur gör sig skyldiga till över 50% eller 50% av alla grova brott. De är överrepresenterade i fängelserna. De har frånvarande, ja, alltså trasiga familjer. Han menar på att det finns mycket av liksom sociala problem och där man faktiskt inte tar ansvar, där man sätter sig i offerpositionen. Mm. Och det ser vi också i Sverige. Här har vi ju väldigt många faktiskt invandrare som på något vis högljutt vill att de ska få en särbehandling av samhället bara för att de är invandrare. Jag menar till exempel människor som kommer hit och inte lär sig svenska, som har 12-15 år, som bott här i åratal, som inte kan ett ord, som kommer inte in i samhället och så här. Och jag håller med om att alla har sitt eget ansvar. Jag skulle vilja säga att USA är ett väldigt jämställt samhälle. Svarta har samma möjligheter som vita. Och sen har vi hela den här, liksom, om en bara ska gå in på detalj, liksom, vilka risker har man som svart att bli skjuten av polis? Jo, den är faktiskt mindre för att de vita blir oftare skjutna. Så att, liksom, den här statistiska narrativet som Black Lives Matter bygger kring är ju inte korrekt. Utan det är ju liksom ett offerscenario. Det är det som Alexander vänder sig emot. Och jag tycker ju att han har ju en... klok och pragmatisk syn på det hela. Mm. Idag i västvärlden så har alla människor i princip samma möjligheter. Jag skulle våga påstå att många gånger så blir man till och med inkvoterad för att man vill ha så kallad mångfald. Så att de alltså invandrare färgade behandlas många gånger på något vis med lite, kanske att man till och med sänker kraven för att få in den här mångfalden, för att man vill skryta om det här, politiskt korrekta företag som visar att de har ett hållbart tänk och ett mångfaldstänk. Mm. De vill gärna liksom ha något slags alibi av att, men titta här, man, när man söker medarbetare så skriver man så här, vi vill gärna se det här i en arbetsplats som vi ser och så, vi vill gärna se att du som kanske är, ja, om man till och med nämner
undantaget är väl i sådana fall då svensk media, liksom Sveriges Radio och liknande, där är det ju bara massa vita tanter i princip.
Jo, men det, ja, vita och adopterade, nej men det är ju, men det är ju för att det är hycklarnas stämpel. Mm. Det är ju liksom de stora lögnorganen som upprätthåller de här bilderna. Sen ska vi också komma ihåg, Alexander också vänder sig mot det, att många har gjort den här antirasistiska, så kallade antirasistiska kampen till en lukrativ affärsidé. Mm. För utan att det här narrativet liksom hålls vid liv och upprätthålls, då försvinner ju en hel del liksom möjligheter att på något sätt både sko sig ekonomiskt och att få liksom bli känd och liksom det. Alltså man tjänar ju på något sätt på det. Precis som Lina Bennet i den här svenska rörelsen Jag är här, där man hävdade att det fanns så mycket näthat. Hon tjänar ju grova pengar på det här så kallade näthatet. Om inte näthatet då fanns, så som hon försöker framställa det, då skulle inte hon få åka runt och föreläsa och ta 40 000 kronor för att stå och snacka liksom sin dynga om att det är så mycket näthat och bla bla bla. Liksom. Så det är precis på samma sätt med den här galna rörelsen. Jo, men tillbaka med till Alexander. Och först så sa TV4, när de började få påtryckningar, vilket vänsterliberala och vänsterextrema och de här aktivisterna alltid gör, att de börjar ringa till uppdragsgivare för att ta ni inte avstånd från detta och ni måste sparka honom och vi vill inte ha honom här. Det här var ju en sak som började redan för 2-3 år sedan när Alexander Bard inte tramsade med i MeToo. Då skapades det en sån här skriv under kampanj på internet. Mm. Och då hade 20 000 personer skrivit på och krävde att TV4 skulle sparka Alexander Bard redan då. Då föll inte TV4 till föga, utan den här skriv under den här namninsamlingen.
Den
fanns kvar. Den föll platt. Men den dog ju inte, utan den fanns kvar. Och den återaktiverades igår, så de hade redan 20 000 namnunderskrifter.
Okay.
Den tillkom det flera, men tidningarna har ju som fake news och som ointresserade att säga på fakta. Så skrev man, men 20 000 har protesterat, och det var ju liksom gamla namnunderskrifter. Men då hade de på något sätt redan i ryggen, och jag tror att trycket på TV4 blev för stort. För först gick de ut och sa att Alexander Bard får ha vilka åsikter han vill privat och att TV4 inte står bakom, men att han är då medarbetare i Talang. Men sen några timmar senare, efter att Bianca Ingrosso faktiskt gick ut och sa att hon tar avstånd och hon kommer inte sitta med i juryn och sådär, så valde man att då ändå avsluta samarbetet med Alexander Bard. Så att de vek sig för mobben och de vek sig för en ung tjej, en influencer. Kanske kalkylerar de att det är mera hennes publik och TV4 är det. Alltså det är ju familjeunderhållning och precis som han sa själv, han passar egentligen inte in där. Men det som är felet är att man får sparken för en skit.
Verkligen, jag håller helt med. Och det för mig över till liksom en fråga varför sånt här sker. För att jag menar, det här är ju okej att de här Black Lives Matter driver sina narrativ att svarta är förtryckta och att liksom olika intressegrupper gör det och vill att alla ska tro så. Men medias uppgift borde ju vara på något sätt att berätta sanningen, att berätta det här, så här kan de se på saken, men så här ser samhället på saken. Visst, de river statyer, men vi måste nyansera historien. Men det verkar inte som att media tar det ansvaret, utan istället så kastar man sig snabbt på liksom den senaste trenden, om den bara är tillräckligt stor. 2019 så hade vi hela klimathypen, varenda mediekanal var liksom inne på Greta Thunbergs spår, och nu är det här, varenda liksom tv-kanal, TV4 i det här fallet, och tidningar och så här, då är man på, oj, det här är Black Lives Matter, det måste vi stödja, annars är vi onda ungefär. Alltså, varför är man så snabb med att kasta sig på den senaste trenden istället för att analysera sakligt, beskriva sanningen sakligt och göra det som man tycker är medias primära ansvar?
Nej, men vi lever ju mitt i ett informationskrig, och det var länge sedan som mainstreammedierna var intresserade av sanningen. Mainstreammedierna har ju blivit en lynchmobb där Dagens Nyheter och även Public Service i viss mån, Aftonbladet naturligtvis, går i spetsen. Därför att vi ska komma ihåg att mainstreammedierna förlorar väldigt mycket ekonomiskt just nu. De blöder pengar och de behöver klick. Det här är så pass simpelt att det är liksom... Det handlar om ekonomi, man ser vad som säljer, och den här typen av mobbjournalistik,
den här typen av drev, det skapar ett väldigt stort intresse. Och det kunde vi se bara, jag menar, kommer någon ihåg Paolo Roberto idag? Det var bara 2-3 veckor sedan som han var all over the place, liksom i alla, på alla löpsedlar. Han förlorade allt i princip över en natt för att han hade köpt sex av en prostituerad. Och det här var ju så, alltså det här är ju, det var ju best case scenario för en medieplattform, att hänga ut någon, att ondgöra sig. Det här är ju väldigt så här starka, ganska simpla krafter i rörelse där människor verkligen också kan ta parti för eller emot. Det är så här, är du för, då är du mot oss. Ja. Och är du inte för, så är du ond. Det handlar om såna här gamla, vad ska man säga, arketypiska närmare bilder av mänskligheten, där den onda, den goda, det är liksom sagonarrativet, och det är på något sätt det eviga i mänsklighetens historia. Och det här spelar, de här känslorna, alltså medierna spelar väldigt mycket på de här känslorna, men också på girighet, nyfikenhet, gammentalitet. Det är som att bevittna en offentlig avrättning förr i tiden. Man vill bevittna det här på håll, man vill poppa popcorn, man vill gotta sig att någon har gjort bort sig, någon har trampat i klaveret, någon har sagt för mycket. För Sverige är också väldigt ängsligt med de här åsiktskorridorerna. Man får inte säga för mycket, man får inte vara ärlig. Allt ska bäddas in, lullas in. Såvida man inte är en Black Lives Matter-aktivist. För då kan man skrika död åt vita och all cops are bastards. Jag menar, Sara Larsson nu kommer ju undan med att säga all cops are bastards. Så hon har ju extremt många följare och extremt populär ung kvinna, förebild för unga kvinnor. Men hon får gärna signalera att alla snutar i svin. Så att det är inga problem. Nej, men så att man är intresserad av att få klick, därmed få läsare, tittare och därför få in pengar. Så det handlar om pengar. Till syvende och sist handlar det om mainstream-mediernas överlevnad. Mm. Så de kämpar och slåss. Och i det så är de beredda att offra precis vem som helst. Gamla barn, sjuka djur, kändisar, politiker, whatever. De älskar skandaler. Det är precis vad allting bygger på. Och idag med sociala medier och internet så blir ju de här dreven enorma. Det kan ju liksom bli viralt. Det kan bli miljontals klick och tittare, och det här törstar de ju efter. Det här är ju liksom det de älskar, för att nu ser de ju också att publiken flyttar till YouTube, till Instagram stories, till Snapchat, till liksom andra plattformar, och det här ger ju dem panik. De är ju en utdöende koloss.
Ja, men jag skulle...
Det är klart att de, men... det är klart att de undereldar dreven som ger dem publik.
Ja, men jag tycker det är intressant, och jag menar, vad man gör då i sådana fall, det är att man är beredd att sälja ut sanningen. För jag menar, vad man gör då, det är att man ställer sig på den sida som undergräver västvärldens fundament. Alltså man, det är det jag tycker är så farligt. Och det är liksom, man ställer sig på den sida som vill undergräva västvärldens fundament. Och visst, de menar kanske att de vill motverka rasism och sådana saker, men alltså, det är det man gör i praktiken. Jag förstår inte att man inte kan inse det. Jag menar, jag själv, jag är väldigt intresserad, jag tycker att journalistyrket eller journalistgråt eller journalistkallet är ett oerhört viktigt yrke, just därför att uppgiften är att säga sanningen. Och jag själv är inspirerad av en person som heter Fritz Gerlich, eller han hette så. Han var nämligen dödad av nazisterna under andra världskriget, för han rapporterade kritiskt om Hitler i Tyskland. Och jag tycker han var jättecool, för det var en journalist som, han visste att det här är livsfarligt det jag gör, och möjligheten finns att jag kommer att bli dödad, men han var värd att betala det priset för att stå, dels för att stå upp för sanningen, men också för att stå upp mot det onda på riktigt, alltså när det var verkligen riktig ondska och inte påhittad ondska, och han var beredd att betala priset för det. Om vi tar USA igen, författningsfäderna där, de som grundar USA, alla de var i princip en som en sak, att nu kommer vi att gå i krig mot världshistoriens största militära imperium, det brittiska imperiet. Sannolikheten att vi blir hängda som förrädare är väldigt stor, så egentligen alla var inställda på att förmodligen kommer vi hänga från snara inom ett år eller två, men vi gör ett försök. Jag menar, den attityden och viljan att kämpa för sanningen, den verkar helt saknas i dagens journalistgrå, och det tycker jag är väldigt farligt, därför att det är journalister som är kallade på något sätt att stå upp för samhällets absolut viktigaste grundvalar, alltså rätten till yttrandefrihet, friheten att liksom prata sanning utan fruktan ungefär, men man verkar helt ha övergett liksom den uppgiften.
Ja, men problemet i Sverige idag är att det finns ju ingen, alltså man är inte intresserad av att ge människor sanningen. Man är ju mer intresserad av att upprätthålla en förljugen Sverigebild. Man vet mycket väl vad sanningen är. Men man anser att, att människor kanske inte klarar av den. Man vill skydda, man vill fostra. De funktionerna har blivit mycket viktigare för mainstreamjournalisterna än att faktiskt rapportera saker konkret och som de är, utan man måste liksom tillrättalägga, man måste putsa, man måste omformatera verkligheten. Och lögnen har ju blivit det som premieras i Sverige idag. Herregud, vi har ju politiker som står och ljuger fullt ut. Jag menar, jag kommer ihåg Transportstyrelseskandalen. Det är så många skandaler som vi redan har liksom förträngt för att det är för mycket. Mm. Vi orkar inte med det. Vi ser nu Ann Linde som står och ljuger. Vi har hela den här coronapandemiskandalen, hur den har hanterat. Det är ju lögn på lögn på lögn. Det är förnekande, trots att till och med saker finns publicerade. Och man kan enkelt googla fram vad som har sagt, så står man och förnekar att man har haft ett budskap. Man tror att folk är helt dumma i huvudet. Mm. Man talar om för människor att de mår bra när de i själva verket mår dåligt. Det är liksom bara en sån sak. Så lögnen har ju kommit att ersätta sanningen som någon slags...
ja, får jag säga en indikation på
en riktlinje?
Precis. Och en indikation på det också, att det verkligen är så, det tycker jag är att deras oförmåga att be om ursäkt när de har fel. Därför att jag menar, jag personligen, jag menar, jag poddar ju hela tiden, du skriver hela tiden och sådana saker. Jag menar, ibland gör man fel. Du skriver fel saker, jag kan säga någon fel sak. Och när man gör det, oj, då inser man, oj, jag sa en sak som inte var sann. Inte för att jag önskade ljuga, men för att jag slarvläste eller för att jag var väldigt snabb och klicka, liksom dela, du vet, sådana saker. Och då kan man oftast korrigera och skriva, oj, ursäkta, det där varit fel och jag gjorde fel och det rätta är det här. Och sen går man vidare ungefär. Medan vad jag noterat, jag följer ju väldigt noga liksom public service och media allmänhet och USA-bevakningen. Alltså när de gör fel så är det väldigt sällan man kan påpeka att det här var ju fel och alla vet att det var fel. Men i Sverige så erkänner man aldrig att det var fel, utan man går bara vidare utan att på något sätt erkänna ett misstag. Och det tycker jag skiljer svensk media från amerikansk media, därför att där, om man hittar något fel, nu blir delar av amerikansk media är väldigt aktivistiskt, men generellt så är det ändå så att om det är någonting som verkligen är fel, då korrigerar man och säger, oj, det var fel, det var så här det var egentligen var ungefär. Medan den här liksom självrannsakan och liksom att man vill erkänna fel, det verkar inte finnas i Sverige på samma sätt. Och det innebär ju att, eller det visar ju rättare sagt att det är inte sanningen man primärt söker, därför att då hade man erkänt sina fel för att hitta sanningen, utan man vill något annat. Alltså man vill främst driva det här ideologiska narrativet då.
Ja, och återigen så går ju det här hand i hand med den stora invandringen till Sverige faktiskt. För när var det man började tala om K291, nämligen att man inte ska rapportera gärningsmäns ursprung? Mm. Jo, men det var någonstans där för 7-8 år sedan, kanske till och med lite tidigare, att man började liksom, och särskilt efter 2015, efter den stora migrationsvågen, att man började liksom försöka dölja de negativa konsekvenserna, och det blev mer och mer politiskt korrekt. För att om man bara tittar tillbaka liksom 20-25 år sedan, så kunde man skriva artikelserier. Jan Guillou skrev en artikelserie om invandrare som var överrepresenterade i kriminalitet, och där liksom var det ingen som hymlade om att det var så det såg ut. Men sen i takt med att den här, att mångkulturen har bytt ut sig, så har det blivit mer och mer känsligt politiskt korrekt. Och det här har då även gått hand i hand med synen på andra delar av samhället. Till exempel det här med genus, som är en väldigt populär, ett väldigt populärt ämne att hålla på något sätt omskapa, omformatera och hjärntvätta människor. Synen på kommunistiska diktaturer, där man också har en totalt liksom hycklande syn på vilka ytterkantsrörelser man egentligen släpper fram i det offentliga. För du kan vara en vänsterextremist och ändå sitta i TV4-soffan och i populära program, och du får bokkontrakt och du kan skriva debattartiklar och så, trots att den ideologin som du bygger din politiska åskådning på är en ideologi som har mördat miljoner människor, många, många fler egentligen än den andra delen då, där Hitler är då affischnamnet, kan man säga. Ja. Vilket givetvis, alltså alla de här ideologierna är ju totalitära och fruktansvärda och ingenting vi vill ha. Men att man låter politiker, partiledare sitta och gulla med liksom representanter för mördare, diktaturer, ideologier. Att Sverige själv ger bistånd till länder som använder våra skattepengar till att finansiera terrorism. Alltså det är så sjukt. Så att...
Samtidigt som Alexander Bard får sparken.
Mm. Ja, Alexander Bard får sparken för att han bara säger en helt rimlig sak. Att man måste ta ansvar för sitt liv. För det är vad han säger. Och att han vänder sig mot en rörelse som bygger sitt budskap på ett offerskap som ingen är förtjänt av. De svarta människorna är inte förtjänta av att de ska bli särbehandlade, att det ska bli någon slags diskriminering för att man betraktar dem som att de är mindre vetande. För det är vad de låga förväntningarna för rasism går ut på. Åh, lilla vän, du är brus och du kan nog inte riktigt lika bra som din kompis som är vit. Men är det schysst? I mina ögon är det helt vansinnigt.
Ja, verkligen. Sen en annan sak också. Du passar perfekt att kommentera det. Jag menar, nu är det så här att om det händer något brott mot en svart person så blir det väldigt stora medierubriker just för att det passar in i narrativet. Alltså just att svart är förtryckt och vi måste motverka det här strukturella förtrycket. Och ingen ska utsättas för brott. Det måste vara väldigt tydligt. Men just med att när det är liksom rätt brott, då får det medieuppmärksamhet. Men när det är så kallat fel brott så får det nästan ingen uppmärksamhet alls. Och jag tänker då på de här gruppvåldtäkterna av kvinnor och alltså den här, man kan väl ändå säga våldtäktsvågen som har svept fram över Sverige i kölvattnet av massinvandringen. Och jag menar, du har ju träffat och pratat med jättemånga tjejer som har blivit utsatta för de här sakerna. Och jag kan tycka, som inte hänger med i detalj, att de här personerna får i princip inget mediautrymme alls. Utan det är bara i alternativmedia man kan läsa om dem. Medan hade en, till exempel en muslimtjej, blivit påhoppad av en nazist, då hade hon synts överallt och så. Så jag menar, de här har vi verkligen en osynliggjord grupp som ingen verkar bry sig om.
Nej, men de svenska offren, de sopas ju under mattan och det börjar ju liksom byggas på en ganska duktig offerbank av människor i Sverige som faktiskt har blivit mördade bara på grund av att de har en vit hudfärg och att de är svenskar. Mm. Jag menar, ett av de mest kända fallen är ju Carola och Emil på IKEA där de blir dödade av en asylsökande afrikan som är ute efter att döda vita människor för att statuera eller liksom för att det var vad han vill göra. Han vill döda dem för att de är vita. Så han väljer ut två stycken helt oskyldiga offer slumpmässigt. Och mördar dem med en kniv som han har tagit där på. Jag menar, vad är det om inte ett hatbrott med etniskt motiv? Och det här har vi ju sett här. De här våldtäkterna som du pratar om. Han våldtar vita svenska horor. Och det är ju det är en metod som används i krig. Det är ju ett sätt att kuva en befolkning. Det är ett sätt att skapa en rädsla, att skapa skräck, hat, oro, osäkerhet, otrygghet. Och ja, svenska kvinnor, det här pratar man inte så mycket om. Den här otryggheten som för några år sedan blev ett faktum även i Brottsförebyggande rådets statistik. Att var tredje kvinna känner sig otrygg och svenska kvinnor har förändrat sitt beteende. Man har inte på sig höglackade skor när man går ut för att man ska kunna springa. Man cyklar, man tar bil, man går med vänner, man går inte ut i mörkret överhuvudtaget. Man aktar sig för att jogga ute. Vi har ju haft tusentals nästan skulle jag vilja säga. Alltså de här våldtäkterna mot barn, mot pojkar, flickor, djur som utsätts för all möjlig liksom, vidrig behandling. Gamlingar som rånas. Vi har ju liksom det pågår ett lågintensivt krig skulle jag vilja säga mot Sveriges befolkning och många gånger majoriteten av de här brotten utförs ju faktiskt av invandrare. Afghaner är ju en grupp som är de här ensamkommande männen som det har ju också visat sig, de är ju inga barn utan det är ju vuxna män som har ljugit sig in i landet. De har ju stått för väldigt stor del av den här typen av brottslighet. Och jag pratar ju med polisen och säger att de slåss med kniv. Ja, men det är ju afghanerna, de mördar varandra, de slåss. Det är ju territoriebråk, det är ju bråk om droger. Mm. De har ju till exempel Göteborg och Nordstan, det är ju helt förlorad zon. Det är ju liksom en no-go-zon mitt i en storstad. Och liksom, det här skulle vi också kunna prata om otroligt länge.
Det jag vill betona är bara att det här är något som media inte tar upp utan man tar bara upp den andra sidan ungefär så att säga.
Man tar inte upp den och tar man upp den då så alltså man tar upp det här på så väldigt fult sätt för jag kan ju bara dra paralleller mellan hur man har behandlat mordet på Vilma Andersson, ett vidrigt mord på en ung flicka där man har pixlat förövaren. Man pixlar i mainstream-medierna förövaren, alltså i utländsk media pixlar man inte den här människan, mördaren, utan och inte i alternativmedia. Men i mainstreammedia så pixlar man. Medan killen som mördade Mohammed och Anna-Lena i Linköping för 16 år sedan, han blev ju uthängd med namn och bild på en gång. För att han var en vit förövare. Och man skriver rakt ut, det var främlingsfientligt motiv. Man är väldigt noga med att slå fast detta. Men att Vilma troligen mördades av hedersrelaterat motiv av en man som verkar ha blivit radikaliserad. Jag vet inte om det är religiöst eller så, men någon slags hedersvåld.
Ja, och det som hände henne, jag kan bara säga det, för de som lyssnar, att det som hände henne, det var att hon hade en irakisk pojkvän och hon vart halshuggen i Sverige, i Uddevalla tror jag att det var.
Hon blev halshuggen, hon blev kontrollerad först. Hon levde ju ett förtryck redan innan, vilket är vidrigt. Men Och där kan vi prata om ett strukturellt förtryck där kvinnor förtrycks, men det är en annan historia, det kan vi prata om en annan gång. Men hur olika de här två brotten har behandlats i medierna, det skulle kunna vara utgångspunkt för en studie om mainstreamsmediernas dubbla måttstockar. För att jag tycker verkligen att det är... Men det är ju ögonfallande och det är också stötande, för där kan man ju säga att nej, man behandlar inte människor lika. Därför att man behandlar faktiskt invandrare i media, alltså kriminella invandrare tycker jag får en mycket, mycket mildare behandling än svenska gärningsmän. Så kan man faktiskt säga. Och det är en ganska, det är inte alls någon orättvis beskrivning, utan man dömer svenska människor mycket, mycket hårdare. Och jag skulle också vilja ta den här jämförelsen hur man faktiskt pratar om olika typer av extremism. De personer som döms stenhård, hängs ut namn, bild, i princip adress, det är ju då nazisterna i Sverige, det är Nordiska motståndsrörelsen. De behandlas skoningslöst av medierna. Medan den andra typen av extremism, till exempel radikal islam, islamister, de här vänsterextrema människorna som är lika, minst lika, kanske mer brottsbenägna, kriminella, aggressiva, de skyddar man. Man skyddar dem. Man lämnar inte alls ut dem på samma sätt. Har du sett någon sån här motsvarande löpsedel där man hänger upp AFA med namn och bild och skriver vilka de är, vänsterextrema organisationer?
Nej.
Eller för den delen islamistiska terrorister? Nej, det gör man inte. Och ytterligare en grej till, ska jag bara säga. Jag ska faktiskt använda mig själv som exempel. När jag stod och demonstrerade på Mynttorget för att Sverige inte skulle skriva under Global Compact, migrationspakten, i december 2018 och framåt där i början av januari 2019, så kom det ju en del från ytterkantshögern och NMR och ställde sig. Och då blev hela den här manifestationen i mainstreammedierna beskriven som en högerextrem protest. Men när Black Lives Matter demonstrerar och har huliganer som slår sönder, ja, men då är det bara en slump, då är det utomstående, då hör de inte till rörelsen, då ursäktar man liksom deras manifestationer för att de ska bli rumsrena. Man skriver inte, man ger liksom inte de här vandalerna skulden.
Nej, men
så bara där, vilken skillnad det är hur man väljer att beskriva.
Ja, här... men verkligen en dubbelstandard i medias beskrivning, det är ett problem. Sen om vi börjar avrunda lite grann, jag tänker politikernas problem, det är på något sätt att man ser inte det här problemet. Och jag menar, ett bra exempel på det är, nu så vill ju alla vara på något sätt tuff mot brottslighet. Det har inte alltid varit så, men det har ju blivit så på grund av den situation vi har i Sverige. Och de två tuffart partierna på högerkanten då, om jag skulle, ja, ett undantag, men Kristdemokraterna och Moderaterna, de menar ju oftast att vi måste bli tuffare mot brottslighet, men de vägrar, i motsats till Sverigedemokraterna, att kunna härleda liksom brottslighetens orsak. Jag menar, de här sakerna vi har berättat om, massvåldtäkter och liknande, det fanns inte i Sverige för 30-40 år sedan, alltså innan massinvandringen.
Nej.
Men det finns idag. Och Moderaterna och Kristdemokraterna, de menar att vi måste vara tuff mot alla brottslingar, det spelar ingen roll bakgrund. Men jag menar, bakgrunden är, alltså situationen vi har idag, den beror ju på politiken, alltså att vi har fått in kulturer med andra värderingar, och det tycker jag att det ser inte politikerna. Okej, man kan se statistiken, vi har mer brottslighet, det vill de ta itu med, men då vill de inte ta itu med orsaken, och där har vi också ett problem då.
Nej, men det är inte det att de inte ser. De ser mycket väl, de vet, men de vågar inte, och det är en väldigt stor och viktig skillnad. De är mycket väl medvetna om vad som sker, men det har gått för långt. Tyvärr så har ju den här utvecklingen varit så pass negativ att det är för stort nu. Det är liksom, jag tror knappt de ens vet vilken ände de ska börja i. Och det kan jag ju se när Morgan Johansson går ut med någon så här. Ja, nu har vi så jättebra. Vi har kommit fram till att nu ska vi ha en handgranatamnesti. Jag bara känner så här, men herregud, det här är ju liksom inte alls vad det här. Det här är ju något slags här löjliga. De ska ha någon så här konstiga låtsasåtgärder för att verka kraftfulla och att de agerar. Liksom. Och så kommer de upp med så här totalt idiotiska så här idéer om så här vapenmagasin och liksom, vi ska försvåra. Och sen så har de så här olika, ja, jag vet inte vad det är för drive de ens har, som inte verkligen gör ingen som helst skillnad för den utvecklingen av kriminaliteten som vi har sett de senaste åren i det svenska samhället. Ingenting. Nu det senaste var så här, Erik Nord som är polischef i Göteborg skulle köpa in en bok så här, om klanen i Angered. Så här, han ska så här, köpa in en bok och ge till sina chefer. Hallå, ni är poliser, vad då? Ska de läsa i en bok om kriminella? Och vad, liksom, vad ska det tjäna till?
Det är väl någonting som polisen ska, de ska väl ligga steget före medborgarna, känna till problematiken och agera på den. Mm. Nej, då ska de läsa en bok för att utbilda sig. Alltså jag tyckte det där var verkligen jättefånigt, ja. Men det sammanfattar på något vis.
Jo, men vi kan inte anpassa, det sammanfattar väldigt mycket, men vi kan ju inte anpassa vår politiska system eller vår polis är till liksom utländsk klantänkande. Det går inte, utan i Sverige ska...
Det gör vi.
Ja, vi gör det.
Det gör vi idag.
Ja, mm. Tyvärr alltså.
Det är dit vi har kommit. Vi har fått parallellsamhällen i Sverige. Vi har fått klanstyrda områden, vi har fått maffialiknande verksamhet, vi har fått liksom, ja, en extremt farlig samhällsutveckling. Statens våldsmonopol är farligt försvagat och polisen själv är bakbunden. Nu sköt man faktiskt ihjäl en man i Nynäshamn häromdagen, eller på fredagskvällen eller natten, som uppförde sig hotfullt. Och jag tycker att polisen måste ju börja liksom verkligen agera mer resolut, för att istället för att de själva ska drabbas, för de blir själva skadade, de blir hotade, deras bilar vandaliseras, deras familjer hotas. Jag menar, polisen är så otroligt liksom vinklippt i Sverige idag, så att ingen av de här kriminella bara skrattar, de har ingen respekt. Och vad sänder det ut för signaler till medborgarna? Det är inte bra.
Nej, visst. Jag menar, när vi har slutat så här, det vi har nu, det är alltså ett samhällssystem där de här narrativen som hatar västvärlden, man hatar kapitalismen, man hatar det vita, man hatar det kristna, och det här som är västvärldens arv, liksom på något sätt. Allt det ska attackeras utifrån helt andra utgångspunkter, och vi har media som hoppar på det narrativet, och vi har politiker som viker sig, och vi har polismyndigheter som inte kan stå upp. Alltså konsekvensen av det här är att vi kommer att underminera västvärlden om vi inte sätter stopp för det här, och om västvärlden undermineras så handlar inte det bara om att vi måste sluta äta skinka på julafton. Alltså det handlar inte om sådana saker, utan det handlar om att vi undergräver västvärldens huvudsakliga värderingar. Alltså det jag var inne på i början, alltså tron på individuell frihet och mänskliga rättigheter, det är det som kommer att försvinna om vi förlorar den här kampen. Och därför är det av yttersta vikt att konfrontera både narrativen och se till att vi får politiker som är modiga och att vi får media som talar sanning. Alltså det är en stor uppgift, men det är alltså av absoluta vikt att vi uppfyller den här uppgiften i den här generationen, för annars så väntar mörker i princip i nästa generation.
Ja, ett mycket stort mörker, och media kallas ju för den tredje statsmakten, men det tragiska idag är att media har blivit i princip den första statsmakten, och det är mainstream-medierna med sina stora plattformar som skapar narrativ. För att jag menar, hade de inte dragit igång drevet mot Alexander Bard igår, så hade det drevet funnits på sociala medier och så hade man kunnat hantera det. Mm. Men istället så har man valt att framställa det här som att alla tar avstånd från Alexander Bard och skapat på det sättet ett tryck mot TV4, som är ju fega syltryggar naturligtvis, och som är någon slags islamistapologet. Det kan vi prata om en annan gång också. TV4s liksom roll i nedmonteringen av vårt västerländska samhälle, för de är inte kloka med mer PK än vad SVT är. Men hade man inte framställt sig på det sättet, ja, men då hade ju liksom inte det här drevet varit. Och samma drev var det mot Mats Skogskär, ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet, mot Leif Östling, mot Paul Roberto. Alltså det finns ju otaliga exempel där människor har tystats på grund av medierna. Så att medierna är en jätteviktig kanal och en jätteviktig liksom del av att samhället, att den här samhällsutvecklingen är så negativ, skulle jag säga. Och där har journalisterna en enormt stor och viktig roll, och att de då inte ser det och att de beter sig som ett gäng lögnaktiga får, det är verkligen, verkligen tragiskt.
Och allra sist, hur ska vi kontra det här? Är det alternativ media som gäller, eller finns det andra sätt också?
Nej, vi som då ser den här faran, vi måste våga, alla som har en röst måste rösta rätt, man måste våga säga ifrån. Man måste utöva sin konsumentmakt, sluta handla hos de här företagen som beter sig på ett fegt, ryggradslöst sätt. Vi måste gå samman, vi måste skapa ett fritt etablissemang som är också ett alternativ till den här förljugna PK-etablissemanget. Och ja, alltså vi måste helt enkelt ta eget ansvar. Vi kan inte sitta precis som andra slags offer och tycka synd om oss själva, utan vi får starta egna bokförlag, egna, precis som du gör, en podd, poddar, bloggar. Så vi har sociala medier där vi kan uttrycka oss. Vi får starta egna webbsidor, samla ihop oss, agera politiskt på alla sätt. En motkraft, en motståndsrörelse mot vansinnet helt enkelt.
Just det. Så. Ja, precis. Mm. Bra. Okej, men tack så mycket, Katarina.
Ja, men tack, Ronny.
Det var avsnitt 1129 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.